Podplay.
Vad fan?
Japans.
Det är helt tomt här inne. Vad i helvete?
Pontus. Hallå.
Vad fan är Petter och Therese? Jag måste kolla till.
Hallå. Men vad fan håller du på med?
Fan är de någonstans? Men fan, vi skulle spela in nu. Jag kan inte göra det här ensam.
Jag har skrivit körschemat.
Ska jag vara helt ensam i podden? Det går ju inte.
Pontus, jag sitter och skriver klart manuset fan, nu. Petter. Så börjar jag snart. Petter kommer med på länk, han är med från telefon och Therese kunde inte.
Åh, gud, det här är ju, jag kan inte spela in det på nu själv. Jag, det går ifrån skit.
Kick and Rush, Sportexpressens podd om Premier League, är tillbaka med mig Joakim Lidström och här i studion Pontus Weinemo.
Ja, det är jag.
Ja, det är du, ja, som sitter och skriver på en dator, väldigt uppmärksam.
Ja, jag vet. Jag är ett svin på alla sätt och vis.
Nej, du är bara, ska man säga, lite
upptagen medieman.
Upptagen medieman, oaktsam. Ja. Men sen har vi på länk från västkusten har vi Petter Landén.
Hallå eller?
Ja, vad gör
jag
du där?
Jag jobbar på min nya karaktär, ostronfäskan. Ute och uppfostrade pressetessen till att färska krabbor.
Det låter som Kasper Janebrink. Jag vet inte om jag tycker att det är något positivt, Petter.
Nej, jag bara säger att det är en karaktär jag jobbar på. Den är inte färdig.
Ja, det är han också. Så.
Topp två kuster, ja, okay. Då? Västkusten eller östkusten?
Ja, det finns ju sydkusten, så jag väljer väl den då. Trelleborg.
Vad säger du, Pontus?
Gävlebukten.
Ja. Jag kan faktiskt inte bry mig mindre.
Det känns som att det är både Trelleborg och Gävlebukten känns som två platser med vatten som luktar illa.
Ja, gud ja. Det är otroligt bra spaning. Gävlebukten luktar ju fruktansvärt illa, tror jag. Jag minns inte. Men den har en aura att göra det.
Trelleborg känns som liksom det svenska vatten med den största ansamlingen av tång. Det luktar alltid liksom fis i Trelleborg.
Ja, det har något.
Det är för sådana spaningar, ja, man lyssnar något på den här podden, som jag brukar säga. Ja. Men hallå, nu så här, vi ska förstås prata om Spurs och att Antonio Conte tågar in som ersättare nu när Nuno Espirito Santo tågar ut. Men vi måste hålla oss till en tågordning. Ja. Kul, eller hur? Ja. För att kunna prata om Spurs måste vi först prata om Manchester United. Och uträknade Manchester United, Ole Gunnar Deadman Walking Solskär skulle bara få sparken och ersättats. Men så åker de till London och vinner med 3-0 mot just Spurs. Efter mål av Ronaldo, Cavani och Rashford. Frågan vi kan börja med är, var Conte redan så gott som klar för United innan matchen mot Spurs?
Ja, det vet vi väl kanske inte. Men hade United varit en välfungerande klubb så hade han ju varit klar för United i somras. Liksom, eller?
Det är sant.
Men nej, jag läste ju någon form av, det var någon United-journalist som skrev att det troligtvis var inte Conte då aktuell för United eftersom han valde Spurs. Så hade han trott att det fanns en chans att få United-jobbet så hade han väntat. Men det låter ju ganska otroligt eftersom det rimliga vore ju såklart att ja men vill de ha honom? Eller vi, alltså, ja, det är inte så att han har övertaget i den där.
Ja,
i den
det
där.
Känns lite så faktiskt.
Alltså, Manchester United har sitt inte på överhanden mot Antonio Conte, så känner inte jag i alla fall. Inte i nuläget.
Vad tror du, Petter?
Men alltså, det är ju ett sånt fasansfullt liksom underbetyg till hur Manchester United sköt. Alltså, vi skämtar ju mycket om det. Och så, och givetvis hade United funkat som de skulle, så hade Conte varit där i sommars, precis som du säger, Pontus. Men alltså, om man gör den insatsen som United gör mot Liverpool och alltså Conte inte ens är aktuell. Jag förstår inte, vad sitter de och väntar på?
Ja, det undrar jag också.
Är det att Tosa ska efter 3 år med ungefär samma typ av insatser kan plötsligt förändras? Att han ska bara bli den här liksom tränaren som behövs för att de ska nå framgång? Eller är det så att de väntar, alltså så här, vi kan få igen, nu kanske jag liksom hoppar ett par steg i förväg, men jag har verkligen tänkt på det här sen Conte sa att content, alltså United var inte intresserat av Conte. Nu är det så här, då är det fan bara för att de väntar på Pochettino.
Ja, just det. Det skulle man kunna göra. Men
det är den enda liksom ursäkten till Uniteds beteende jag kan hitta. Annars vet jag inte vad de håller på med. Det är han eller Ten Hag. Alltså är det inte en av de två som de så här sitter och väntar på att det så här, Conte kommer förstöra den jakten. Då kan de fan, alltså då kan de bara avveckla föreningen, för att det är ju den signalen de skickar då, tycker jag.
Men kan man säga, alltså så här, till Solskjärs försvar då, kan man säga att United, ja, Solskjärs försvar är ganska roligt med tanke på vad vi sa om honom förra avsnittet, men vad gjorde United rätt i den här matchen, eller var det bara att Spurs gjorde jävligt mycket fel? Alltså fanns det någon framåtrörelse i United i matchen vi såg?
Ja, så de lyckades ju göra mål.
Ja, det är en bra början. Ja. Ronaldo lyckades göra mål.
Nej, men det var ju ingen som förväntade sig att United inte skulle vinna den här matchen. Det var ju hugget i sten. Det är ju så här Ole Gunnar Solskjær har liksom arbetat i 3 års tid. Some bad, some good. Det är liksom det är ju den melodin. Det svänger ju. Alltså inte så mycket fotbollsmässigt kanske, men resultatmässigt så svänger det ju. Och det är ju inte, alltså då var väl inte så att United var helt överlägsna mot Spurs, alltså att de gick ut och var Manchester City bra, men alltså det var ju väntat att det skulle gå
kul,
bra.
Kul vecka att göra den liknelsen, Pontus.
Ja. Ja. Det var tajmat. Nej, men alltså det är ju också, det är ju inte otroligt att United går och vinner mot City på i helgen heller. Det är ju, det finns ju en viss trolighet i att de lyckas med det. Just eftersom det är så Solskjær funkar lite grann.
Och 2-2 mot Atalanta igår, ska sägas också.
Ja, det är väl inte så mycket att hurra över.
Ja. Nej, men alltså grejen är, Pontus är ju inne på någonting liksom som är väldigt sant här kring United, och som vi kanske ändå ska ta liksom i diskussionen kring Solskjær. För vi är ju hårda. Vi har varit hårda från början mot Solskjær. Hela vår podds existens har ju varit kring Mourinho och att hata på Solskjær. Jag tycker att vi ofta har haft fog att hata på Solskjær. Men så, du kan ju titta på hans enskilda liksom, här, resultat. Han har tagit om sin Europa League-final, slutat 2-3 i ligan.
Men vänta nu, Peter, kommer du försvara Solskjær helt plötsligt? Är det där du säger till mig?
Jag vill nyansera.
Du vill nyansera? Det är en jävla match så är det på bandwagon till honom igen.
Ja. Men alltså grejen är att det går ju verkligen att titta på det och säga så här, nej, det är inte, alltså det är inte fullständig katastrof. Det är inte så när Mourinho körde ner Chelsea till att sluta 10. Eller ja, ett liknande haveri. Alltså de har ju all kollapsat fullständigt över en längre period. Men de har ju också, alltså han sitter ju ändå med en av världens dyraste trupper, förvaltare till några av världens bästa fotbollsspelare. Och gång efter gång efter gång efter gång så blir det ju plattmatch för likt det mot Liverpool. Vi har sett det förut. Jag vet inte om jag tog upp det i podden eller om vi pratar någon på redaktionen. Men att det var precis innan pandemin, förlorade United med 2-0 hemma mot Burnley. Efter att ha haft dålig form. Jag tänkte nu är det slut. Nu dör Ole Gunnar Solskjær, så att säga. Billigt. Men icke. Precis som nu. Så blir han här. Ah, men han får en chans till. Han får liksom en chans till. Och då gick de och vann mot City och Chelsea. Precis som när han var interimtränare och vann mot PSG. Att här, under Solskjær så är den här otroligt talangfulla truppen kapabel till att göra bra matcher. Till och med riktigt bra matcher. Men det kommer alltid sluta med att det skiter sig i slutet. För att han är inte rätt tränare att förvalta den här truppen. Och alltså att United inte tog chansen att sparka honom efter 0-5 mot värsta rivalen, där ingen skulle höja på ögonbrynen. För det är klurigt att sparka en klubblegendar. Det är ju, så det är ett sånt jävla misstag.
Ja.
Det är, alltså, och det är samma sak, de kommer slå City nu. Jag är helt övertygad. De fixar poäng. Så går de in i ett landslagsuppehåll. Stormen bedarrar. Sen står de där på andra sidan. Ja, det är Solskjær kvar. Minst över hela juluppehållet liksom. Och det kommer sluta med typ en fjärde plats i ligan. Det är okej. Men alltså inte United det här, kan jag tycka.
Nej, exakt. Men det som är hela grejen har ju blivit att han gör ju inte tillräckligt dåliga resultat för att det ska vara, nu måste han sparkas, Mourinho-nivåer liksom. Utan det,
nej, inte sammanhängande, nej. Men enskilda resultat.
Ja, alltså verkligen. Men det böljer för mycket. Och truppen är ju tillräckligt bra för att hålla honom flytande. Det som är illavarslande nu är ju att nu har han ju fått in en otroligt stark trupp. Alltså det är ju en av världens dyraste trupper med några av världens bästa spelare på vissa positioner. Men lyckas ändå inte få det att se bättre ut. Och det är ju, jag vet inte, någonstans borde de väl ha sett det här komma kanske. Alltså, jag vet inte, det har vi sagt tusen gånger. Det är ju märkligt. Och Atalanta-matchen igår, det är ju sådana saker som gör att han får vara kvar. Att de lyckas kvittera i slutet eller de lyckas göra avgörande i 88 i någon match liksom. Och då blir det ett härligt go runt det. Men det är inte hållbart i längden. Och det är ju det man, det får man inte glömma. Jag gjorde en kul spaning tidigare på Bruno Fernandes och Ronaldos betydelse för det här laget. Och men bara, det här går ju såklart inte att översätta i någon form av sanning, men bara skulle man ta bort deras mål eller målgivande passningar från den här säsongen, om man ponerar att det inte skulle ersättas liksom. Framförallt i Champions League så är det ju otroligt talande att tar man bort deras poäng, då skulle United stå på 0 poäng efter 4 matcher i CL. Så funkar det såklart inte. Det går säkert att göra samma kopplingar till Liverpool och Salah och, och Barcelona och Messi i hans prime och sådär. Men det är ju ändå kul att, och de skulle ligga på typ 13:e plats i ligan. Och så de segrarna de har tagit hade varit typ 1-0 segrar. Men det är ju, det är ändå väldigt talande för vilka otroligt bra spelare de har till förfogande, men att man inte lyckas få laget att prestera ännu bättre liksom. För det här är ju ett lag med fantastiska fotbollsspelare som man inte får att fungera tillsammans. Och man förlitar sig på att, alltså bara slutet av matchen mot Atalanta igår när precis innan Ronaldo gör kvitteringen, alltså det drivet man ser att Ronaldo har i löpningarna han tar, att han verkligen, alltså man ser verkligen han ger 130% om de andra är 110%. Han ger mer än alla andra och vill vinna så jäkla mycket mer än alla andra. Och så lyckas han göra ett mål till slut. Men det ska inte behöva vara så. Manchester United ska ha vunnit den där matchen i 73 liksom. Så ja.
Vi var inne på den förra säsongen när vi pratade om United och Solskjaer och allting, och då var det ju liksom, jag tror att vi kom fram till att det var 13 matcher där de vänt underläge till i alla fall i oavgjort, och jag tror 10 av dem var seger. Och det är såklart att det går att utläsa den statistiken som vilken fantastisk moral det finns i truppen, vilken X-faktor de har på många spelare som kan avgöra på så här sätt och att de aldrig ger sig. Och det är ju sant. Du kan ju utläsa det så. Men du kan ju också utläsa det som att det är ett lag som hamnar i underläge gång efter gång efter gång efter gång efter gång på grund av en bristande struktur. Spelarna vet inte hur de ska anfalla. De vet inte hur de ska, framförallt inte hur de ska försvara. Och jag tycker att det talar nu också, tittar på Uniteds resultatrad. Förutom då ett par liksom så här fullträffar. 5-0 mot Leeds, 4-1 mot Newcastle och så 3-0 mot Tottenham. Så är det otroligt många matcher som avgörs likt en Atalanta med så här sista minuten spark från Ronaldo. Jag tror att Lingard gjorde väl ett mot West Ham också i så här 89:e. Ronaldo har väl gjort en typ 4-5 avgörande mål redan från matchminut 80 och framåt. Jag tycker att det går att utläsa som wow, vilka spelare. Det går också att utläsa som att vilken tur för Ole Gunnar Solskjaers jobb att behålla det så att säga. Att han kan spela helt utan struktur och ha individuellt fantastiska fotbollsspelare som räddar honom. Det är ju bakom de här sena avgörandena finns ju bristande organisation för att en mer fungerande tränare med en tydlig idé och tydlig struktur hade inte hamnat i så många trångmål som Ole Gunnar Solskjaers United gör. Det är jag helt övertygad om.
Det fina är att hans lag verkar slåss för honom. Att de bara säger, vi måste vinna för Solskjaer. Därför de liksom kämpar in i det sista för att få in det målet.
Ja, men han ska ju vara en väldigt populär figur. Alltså bland spelarna. Han ska ju liksom vara en trevlig, gemytlig person att ha att göra med. Och det betvivlar jag liksom inte för en sekund. Jag tror att han är väldigt behaglig.
Det är därför vi slåss så mycket, för att du ska vara kvar i podden, Petter.
Ja, exakt. Jag har ingen struktur, uppenbart inkompetent, men också lite gladlynt och charmigt.
Ja, men man blir glad när man ser dig, det är så
vi slåss
tänka.
För dig.
Vi och det är där det blir liksom problematiskt. I och med att han är en omtyckt figur sett så. Han är en klubbikon. Därför måste man... Alltså, för man behöver inte blicka längre mot Chelsea. Alltså det är ju verkligen så. De hade Lampard. De hade kunnat verkligen sitta i en rävsack där. Att det går inte att göra sig av med honom. För att det är Lampard. Men de tog beslutet att bli Champions League-mästare. United är liksom ett par... Och det har de varit ett par säsonger nu, känner jag. De är 2-3 bra beslut ifrån att utmana om ligatiteln.
Ja, gud,
ett av de besluten är ju att göra sig av med Solskjaer. Och att inte ta chansen och plocka konten när han finns tillgänglig. Som vi ändå får räkna som en av Europas bästa tränare. Det är svårt att komma runt när man tittar hans meritlista. Det är ett så förunderligt konstigt agerande att man kanske måste titta på United som inte bara liksom en traditionell fotbollsklubb. Jag tror du har varit pratat mycket om affärsbiten tidigare på Octus, men att alltså under Glazers så bedrivs ju United mycket mer som nästan som en nöjespark än en fotbollslag liksom.
Ja.
Och med Solskjaer så står aktien fortfarande starkt. Alltså rent ekonomiskt så tjänar de pengar på United. Och då finns ingen anledning att röra runt kring det.
Conte Spurs då. Först och främst kanske vi ska börja med vad är domen över Nuno Espirito Santos tid i klubben?
Det är ju kul att han 52 dagar tror jag efter att han utsett till månadens manager i Premier League får kicken. The Guardian hade ju gjort någon lista här på så här, de tränare som har vunnit med Manager of the Month och sen fått sparken på kortast tid. Och han leder ju inte den ligan.
Det är kiss och death på hög nivå. Det,
ja, men så Brian McDermott och rök på den i Reading tror jag var, 2013. Och hade typ så här 48 dagar eller någonting. Mm. Sen är det några, så Chelsea är ju såklart mästare på det här som de kickar tränare till höger och vänster. Men det har ju att göra med att Benitez, Avram Grant och Carlo Ancelotti vann Manager of the Month i april. Sen fick de lämna efter säsongen. Så det blir lite fusk.
Mm, det är lite fusk.
Men det säger ju så himla mycket om den otroliga icke-utnämningen Manager of the Month. Att man så här säger, Spurs de vann 3 matcher med 1-0. Men de spelade skit. Så ja. det är kanske mer där kritiken ska ligga. Mm. Men det är ändå kul att han för 2 månader sedan blev utsett till ligans bästa tränare och nu uppenbarligen inte är det längre.
Men vad var det som, varför funkade det inte på honom då?
För att han är en dålig tränare? Nej, den är inte. Han är en hyfsat kapabel tränare, men han passar inte i ett Spurs. Han passar inte i ett lag som förväntas vara ett spelförande lag. Han passar inte med den truppen liksom. Förväntningarna var för höga. Han har inte det taket som Spurs behöver liksom, för att ligga på den nivån. Så det är väl min korta och snabba analys.
Ja, alltså det är så intressant för att vi har pratat om... Oblygt så delade jag ju ett ljudklipp på Twitter från ett av våra gamla avsnitt som vi spelade in i somras, jag och Pontus, när det blev klart med Nuno till Tottenham. Och då pratade vi ju om... The Athletic hade skrivit en lång artikel om själva arbetet att tillsätta en tränare i Spurs. Och det är helt vansinniga att de hade varit och kollat det nu. Då passar han in? Nej, absolut inte. Det gör han inte. Vi går vidare. De sätter fram en kravbild med en offensivt lagtränare. En tränare som ska satsa på egna unga talanger och ta fram dem. The Tottenham Way och så vidare. Och sen hamnar de igen. De tar en tränare och ratar som dessutom inte passar in på en enda punkt av det som arbetsbeskrivningen är. Det var ett av de mest dödsdömda projekten i modern historia faktiskt. Inte sen liksom QPR värvade en massa föredettingar och trodde att de skulle hänga kvar har jag sett så felkalibrerat som den här satsningen. Däremot, om man vänder på det, fan vad jag gillar. Det är väldigt ospursigt faktiskt att vara så här pragmatisk. Erkänna förlust så att säga, göra sig av med Nuno och när man får möjligheten, för på samma sätt som de ratade Nuno i våra somrar så blev de ju ratade av Conte när de fick indikationer på att vänta nu här, han kan tänka sig Spurs nu, då att agera på det, det tycker jag är, det ska de ha cred för det är inte helt lätt att liksom erkänna vi gjorde helt jävla fel nu försöker vi göra rätt.
Men det är ju, ja, det är ju så konstigt att de i somras blev ratade av Conte och nu helt plötsligt så bara, jo, nu kan jag tänka mer. Alltså, då vill man veta varför blev de ratade i somras och vad är skillnaden nu? Är det att han väntade in ett annat jobb då, eller är det att han att de inte gick med på hans lönekrav då, men nu inser att okej, okay, det går inte, vi måste gå med på hans lönekrav. I sådana fall är man ju, ja, men det är ju ganska, då har man ju inte gjort en bra, alltså det är ju otroligt dåligt arbete av Spurs att verkligen inte förstå hur, ja, men vad kraven ligger och kravbilden på Spurs och så vidare. Så det är, ja, jättekonstigt. Det är ju en otroligt märkligt hanterad situation.
Ja, men det, alltså det kan ju vara en rad olika faktorer som liksom vi inte känner till. Det kommer säkert läcka ut, men som du säger, det kanske var löfte om värvningar och sånt där. Vi vet ju att Daniel L. Jag väljer att inte säga en testarna för att jag inte kan uttala det. Är ju notoriskt känd för att hålla hårt i pengarna. Conte är ju också känd för att vilja ha ganska mycket kontroll och kunna värva. Nu kom ju nyheten också om att Daniel L och Conte ska vara överens om att det ska investeras i den här truppen i januari. Det kan ju vara en sån grej. Att visst, där kanske liksom Daniel L försvagar sin position gentemot Conte. Att fan, när man får den här möjligheten, ja, alltså det går ju vidare på att ja, det är ju liksom förlorat beteende att ta den för ratad en. Vet inte om jag tycker det, alltså. Jag gillar pragmatismen här, det måste jag säga.
Jo, men det som är konstigt är ju att de inte lyckades göra den här analysen i somras. Mm. Att de inte lyckades förstå att, alltså, ja, nej, men Nuno, det blir nog ändå bra liksom. Ja, men han är tillräckligt bra. Mm. Det är lugnt. Vi skiter i det. Och sen, så det har ju Spurs ju. Men det är ju kul.
Nej, men det där är en hjärnblödning. Ja. Alltså, Nuno är ju, det är ju en stroke någon har fått liksom.
Ja.
Alltså, fine att du kanske inte biker för allting Conte ville då. Situationen förändras. De inser att situationen som den är nu är kanske så att vi misskalkulerade i somras. Kane blev kvar, så vi har inte liksom byggt om pengarna. Son är kvar också. Och båda de här börjar bli liksom, inte gamla, men de går in i någon slags prime nu egentligen. Runt 28. Vi kanske ska förvalta det på ett annat sätt. Vi kanske måste, vi måste backa eller vara med till mötesgående. Alltså, de kanske bara insåg hur jävla fel de hade. Och ja, bara bestämma sig för att vi måste göra någonting desperat. Conte finns fortfarande kvar. Tackar vår lyckliga stjärna för det. Vi har möjlighet att agera.
Men Petter, det,
så ser jag det som en möjlighet.
Det låter väl som det mest troliga med tanke på att du, för jag kommer inte ihåg många avsnitt det var sen, men du var inne på att liksom ingen klubb är så rutten inifrån som Spurs är. Det är så här, de har inte blivit mindre ruttna inifrån nu. Det måste ju vara liksom en rent så här, nej men fan, nu tar vi bara Conte, vi bara gör någonting. Det måste väl ha varit liksom mer bara så här uppstudslösning det här.
Har jag sagt detta?
Ja, du sa att Spurs var ruttet inifrån.
Sa inte det om United?
Nej, det sa de om Spurs.
Spurs är väl också ruttet inifrån, så det är inte felaktigt.
Det är inte felaktigt.
Nej, men alltså, nej. Och så är det väl. Jag menar, alltså, det är inte säkert att de kommer komma ut på andra sidan kontet som ett lag redo att ta sig an världen. Ett givet så fyra lag i Premier League som har petat. Ja, men Chelsea, City, Liverpool eller United ur det permanent. Alltså, verkligen inte. Men om man ser på situationen som Spurs befinner sig i, det är ju inte så att det är en trupp som saknar talang. Verkligen inte. Och jag tror fortfarande att det bästa alternativet för dem i sommar hade ju varit att sälja Kane för 1,5 miljoner till City, plocka in typ Graham Potter och på allvar bygga om för grunden. Alltså låta honom göra en Pochettino-resa. Jag tror det hade kunnat sluta fantastiskt bra för Spurs. Men det är ju inte ett alternativ nu. Och då är det liksom så här. Vem har kommit in tidigare i klubbar och gjort fantastiskt resultat direkt? Ja, där är ju Conte nästan helt oöverträffad i Europa just nu. Alltså jag tittar lite på Chelsea-truppen han tog Premier League-segern med. Visst, så här, Pep hade inte gjort något avtryck i City under hans första säsong. Klopp hade inte hunnit bygga om Liverpool helt och hållet. Men liksom Victor Moses och gänget som Conte. Inte för att han hade ett skitlag, men det är liksom verkligen inte det laget av idel världsstjärnor som man gjorde det jobbet med. Och då tänker jag så här, om Spurs tittar på den som kommer ha, vem kan komma in, vem kan liksom bända på Harry Kane här? Vem kan skicka signalen att vi är att räkna med? Vem kan få individuellt kanske lite sämre spelare att röja sig i mitt system? Ja, där är ju Conte perfekt ju. Sen kanske det slutar, alltså Mourinhos stil, alltså fullständigt inferno. Det har ju Conte möjlighet att vara så bråkigt, utan tvekan. Men här och nu så är det ju liksom en så jävla tydlig förbättring. Så jag är superimpad.
Ja, alltså det kommer ju, vi kommer ju förmodligen se en otrolig uppryckning för Spurs. Alltså Conte är ju, framförallt han är notoriskt bra på att överprestera. Alltså, om man kollar liksom på de trupperna han har haft och även liksom de, ja men, nu vill jag vill inte vara den, men kollar man på de liksom expected points och goalsiffrorna han har levererat, så det är vissa säsonger han har levererat 25 mål mer än vad han ska göra eller vad han borde göra liksom. Alltså, och jag tror att i Chelseas segersäsong så då landade han också typ så här 20 poäng mer än vad de hade förväntats tas. Så det är ju, han är ju, och det är samma, var ju samma visa i princip i Inter också. Båda säsongerna han var där, att det har ju presterats bättre än förväntat. Och gör man det på en kontinuerlig basis, jo men då är man kanske, då är det kanske för att man lyckas göra det för att man är så pass bra, att man har en spelidé som helt enkelt är tillräckligt bra för att överprestera förväntningarna hela tiden.
Ja. Så det kanske också då att han ska vara inne kortare perioder som han har varit. Han hade väl Juventus i 3 och Chelsea i 1, inte liksom i 2 typ va?
Ja.
Och sen röra sig vidare. Jag, alltså, Conte tycker jag mer och mer utkristalliserar sig till liksom en sån här, alltså verkligen kortsiktig förvaltningstränare. Alltså, jag kan se honom ta Real Madrid efter Spurs liksom, och bara ta dem till en Champions League-seger eller Liga-seger och sen röra sig vidare. Och sen gå till PSG och förvalta det. Att man, han är den typen av tränare som gör så att 2, max 3 år i en riktigt stor klubb får ut makt av de spelarna som är där och då just då och sen rör han sig vidare. Och jag vet inte, kan Spurs vinna? Säg en FA-cup eller vad fan som helst under Conte, så kommer det ju vara värt det, även om det slutar lite i dispyt och lite kaos på slutet. Det tycker jag.
Ja, det tycker jag också. Och sen när han har lämnat, det är ju det som är skillnaden. När Mourinho lämnar en klubb, då lämnar han den brinnande, och det är liksom, det kanske inte är så jävla enkelt att plocka upp det den båten liksom. Men nej. Conte har lämnat klubba, så har det ju ändå kunnat fortsätta vara på ett bra sätt. Det var inte att Juventus tappade i fart när han lämnade. Inte ser bra ut den här säsongen också. Sen Chelsea gick väl inte och vann någon titel efter att han hade lämnat väl.
Men det var ju mer på grund av att City och Liverpool gick in i sina gyllene eror där.
Exakt. Annat. Precis. Men Chelsea var ju ändå en klubb som fungerade bra när han lämnade. Det var ju, han lämnade inte på good terms, men Chelsea har ju liksom ändå funkat. Så. Ja. Nej, men jag tror att det här är ett jättebra beslut av Spurs, och det är väl bara att beklaga för United-fansen att de inte får ta del av den här tränaren. Alltså, det är ju, jag tror att vi aldrig tidigare i Premier Leagues historia har sett den här höjden av tränare samtidigt. Det var ju,
nej,
det är klart, det var ju starkt när det var när vi hade med Conte, Guardiola, Klopp och Mourinho väl United samtidigt. Det var ju också starkt. Men Mourinho var inte direkt sin prime. Nu har vi ju liksom Tuchel, Conte, Guardiola, Klopp, och det är så otroligt stark kvartett som just nu också är i sina primes liksom. Man kan väl såklart hävda att Klopp var i sin prime då också, när Conte var där förra gången. Men då var ju Liverpool så pass dåliga att det kanske inte spelar någon roll. Nu är ju lagen så himla himla bra. Det här är nog det starkaste Premier League vi någonsin har sett.
Verkligen.
Och det är ganska häftigt att se. Även om det också har sin skärm när Abraham Grant och Mark Hughes leder skutorna.
Alltså det är ju, jag hör dig, och det är ju liksom, det är ju verkligen så att det är världens bästa fotboll, i alla fall bredden, för att spelas helt överlägset i England. Det finns ju en diskussion kanske längre fram att ha om vad det gör med till exempel Bundesliga när Norwich kan plocka liksom en spelare som laget som slutade fyra i Bundesliga inte har råd med på grund av sina, på grund av alltså lönerna kan betala. Men det kan vi lämna därhen nu. Det är ju bara faktiskt att krass konstatera att alltså med Conte så höjs liksom ligan ännu mer. Och Spurs går ju in i, efter landslagsuppehållet, går de in i en, ett spelschema som är väldigt gynnsamt. Och får Conte fäste tidigt, hans idé att fäste tidigt, kan han få Harry Kane att vakna igen på de döda? Alltså, ja, så kommer de ju stå där och knacka på topp fyra.
Absolut. Matchgenomgång. Oj. Matchgenomgång.
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 Den stora vinnaren den här veckan är ju Chelsea, för de vann med 3-0 borta mot Newcastle. Men de är också vinnare då framförallt på grund av att resultaten i övrigt gick deras väg. Och vi kan väl börja med Manchester City mot Crystal Palace, slutade 0-2. Petter, vad har du att säga om det?
Ja, det finns ganska mycket att säga egentligen. Alltså, det är så intressant med Pep City, för att om man har tittat på dem så mycket som jag har gjort, så lär man sig att veta när de kommer att förlora. Man kan liksom se det på 30 sekunders spel. Och efter att Zaha gör 1-0 på det individuella misstaget, så det räcker med 2 minuter efter det, så vet jag att det här slutar i förlust.
Spelade du då också för att liksom verkligen säkra in pengarna där?
Jag är en beroende personlighet. Jag vågar inte riktigt hoppa ner i det där träsket. Alltså.
Du säger alltid att du är en beroende personlighet, men jag har aldrig sett dig skjuta heroin.
Nej, jag tycker det är mycket snack och lite hockey på dig, Peter, faktiskt.
Ja, okej. Okay. Ja, nej. Får väl bjuda in er i min svärta någon gång.
Det ser vi fram emot. Kick and Black.
Ja, exakt. Kick and Addiction.
Fortsätt med sitt nu.
Grejen är att, alltså, jag får nästan känslan så här ibland att alltså sitt system är liksom överlägset bäst när det klickar. Då kan man inte försvara mot det. När spelarna gör exakt det de ska göra och spelar ut, så finns det liksom inget försvar. Jag tyckte man kunde se det i seger mot Brighton. Första halvlek där. Och alltså stora delar av matchen mot Liverpool. Alltså Liverpool kunde ju bara överleva tack vare egentligen att Salah är världens bästa fotbollsspelare just nu. Det var liksom det som var deras räddning. Men på samma sätt, när systemet inte klickar, så finns det inget annat svar. Och det är väl där man hamnar i den här anfallardebatten igen. Att City äger boll, de dominerar spelet, men den där passningen sitter liksom inte den där, alltså, på millimetern som det gör när det funkar. Och då slutar de med att de står och slår de här helt menlösa inläggen in i box till ingen alls. Och det är där anfallaren hade behövts bara för att kunna vara någon typ av X-faktor. Sen får man berömma Southampton. Det de lyckades med på samma sätt som Southampton lyckades med i den oavgjorda matchen var ju att stänga Citys uppspel med hög intensiv och bra press. Det där är också, man har sett andra lag testa det också. Och det är ju lite rulla tärning för att få det att funka. Ja, då kan du verkligen störa City så att de kommer helt ur sin rytm och inte kan sätta igång den igen. Men det är också ett högriskspel, för pressar du högt och inte gör det tillräckligt bra, så leder City med 3-0 efter 10 minuter. Men jag landar i att City fälls av individuella misstag som vad ska man säga, samtidigt som Crystal Palace gör det bra, så stressar City för att försöka hämta tillbaka det individuella misstag som leder till målet. De är ofokuserade, slaviga, Palace gör det bra, då kan man slå City också.
Men vad finns att säga om Patrick Vieira då? För att senaste fem matcherna sa han 1-1 mot Brighton, 2-2 mot Leicester, 2-2 mot Arsenal, 1-1 mot Newcastle, det är väl vad det är. Men nu en 2-0 vinst mot City. 13:e plats, men bara två förluster.
Alltså superbra. Ja. Alltså, det, sjukt imponerande. Ja, nej men det är så här, det är två förluster, det är bara två segrar. Men resultatraden speglar inte riktigt hur det har sett ut. Crystal Palace har gjort. Det här är, så här bra har inte jag sett dem. Ja, men sen Alan Pardew var där, tänkte jag säga. men jag tycker att Crystal Palace är en otrolig höjning jämfört med tidigare. Och Vieira har gjort det jättebra. Och det, jag tycker, det är ingen slump att de gör såna här, att de tar segrar mot topplag. För jag tycker att de har en idé som kan slå topplag. Det är de flesta av de här förväntade bottenlagen, eller vad man ska kalla dem, de har ju en spelidé för att ta poäng mot andra bottenlag. Medan Crystal Palace har en, de har verkligen möjligheten att att utmana alla lag. Och det är jävligt imponerande. Sen så gör det också kanske att man inte lyckas vinna mot de man kanske ska vinna mot. Så, men jag tror att i längden är det här sättet att göra det på. De är ett jättebra lag. Man såg även liksom i vinsten mot Spurs att det här är ju ett lag att räkna med. Verkligen. Alltså, jag bara lyfta på hatten. Och Conor Gallagher, vilken otrolig utveckling han har fått. Han har ju varit otroligt bra, och även om han kanske inte platsar i Chelsea framöver så lär de ju kunna casha in på honom rejält. Alltså...
Ja, jag håller med dig Pontus. Alltså, jag såg inför säsongen så såg jag, tittade jag på liksom Crystal Palace trupp, alla utgående kontrakt och bara såhär, fan det här är ett självmordsuppdrag. De kommer att åka ut. Jag ser liksom inte riktigt hur de ska få det här att flyga överhuvudtaget. Vieira var liksom en tränare som inte gjort någonting speciellt förut. Han vände i Nice där det gick okej. Okay, och så vände i New York City FC där det gick helt okej. Okay, liksom. Men framförallt offensiven med Olise, Conor Gallagher, Odson Edouard, Wilfried Zaha. Det är ju bra nog att utmana vilket försvar i Premier League som helst. Och jag är superimponerad, precis som du säger, att det här kanske kommer sluta med en 13:e plats den här säsongen till slut ändå, för att de går på några nitar mot the Burnleys and the Watfords liksom. Men säsongen efter det, om de kan fortsätta bygga på dem, kan behålla offensiven, krydda med någon ytterligare klassspelare, så är de ju där och slåss liksom om Europaplatser, för att det finns ju en spelidé som är väldigt, väldigt vass. Jag liknar dig, jätteimponerad.
Det andra resultatet som gick just Chelseas väg var ju att Liverpool bara fick 2-2 mot Brighton, och Liverpool har ju tydligen inte varit så här dominanta på 32 år. Jag såg att de var obesegrade då i 24 matcher i rad, men de är det fortfarande förstås, och de är enda laget utan förlust i Premier League just nu. Men det man tar med sig lite här är att de ledde med 2-0 och sen tappade det
igen.
Pontus, vad hände?
Nej, det var Brighton var för bra. Alltså helt rent krasst. Nu såg jag inte City-matchen för den var ju samtidigt, men jag tror inte att City gjorde en jättemycket sämre match än Liverpool gjorde. Liverpool gjorde en bedrövlig insats. Jättebra börja, jättebra start som alltid i den här säsongen. Man inleder första 10-15 minuterna på ett strålande sätt. Sen är det Brighton egentligen som, alltså, de styr matchen. Så Liverpool gör ju 3-0 och de gör 3-1, men båda rättvist bortom av olika anledningar. Men det är ju ändå Brighton som på något sätt, det är ingen slump, alltså det var inte så att det var en slump att de gick upp 2-2. Liverpool var inte bra nog. Alltså Adam Lallana, typ 1,60 lång, väger väl 42 kilo. Jag tror han vann 7 av 8 tacklingar liksom. Och då stod han ju där mot typ Jordan Henderson och Ibrahima Konaté, som, det är inga små killar liksom. De ville mer, de vann varenda andra boll, de vann varenda duell i princip. Jag är jättebesviken här. Så där ska det liksom inte få se ut. Och det är ju sånt där som...
Men grejen är här Pontus, att Brighton är ju bra. Alltså Brighton är ju bra på riktigt.
Ja.
Alltså när de torskar mot City med 4-1 så är det så här, City är makalöst bra i första halvlek. Det är en sån här Phil Foden masterclass som man har knappt sett något liknande. Men i andra halvlek är Brighton tokdominant. Det är ju bara, alltså... Målen de gör mot Liverpool, Enoch Mwapo, säger ju något av det sjukaste man sett. Det är ju Yaya Touré av slut som är, alltså, det där sätter han två i sin karriär på sin höjd. Liksom.
Ja, alltså det är förmodligen ett felslaget inlägg. Så, det är...
Ja. Men alltså grejen är att, alltså, även om Liverpool inte kommer upp i nivå, så tror jag också att det beror på att Brighton är så pass bra att de kan slå av Liverpools rytm. Att de kan ta sig ur den, det liksom skruvgrepp som Liverpool kan sätta sina motståndare i. För att de gjorde det mot City på ett otroligt imponerande sätt. Och det är ju återigen bara att lyfta på hatten, tycker jag, till Potters jobb där. För att Brighton är ett förödande bra fotbollslag när de kommer igång. Alltså.
Ja, men ett jättebra fotbollslag. Moep-värmningen verkar ju verkligen bara alltså kanon. Alltså det är ju ett jättefynd. Så nej, det här är ett jättebra fotbollslag. Och Graham Potter är utan tvekan, tycker jag, en av de fem bästa tränarna i Premier League. Att Spurs väljer Conte nu, det kan vara ett misstag för om det är så att man går miste om Potter. Det är liksom någonstans ganska övertygad om. För jag tror att Potter på sikt är en av de nästa stora tränarna. Han är fantastiskt bra. Och Brighton är ett jättebra fotbollslag. Sen, ja, det är ju, alltså de får ju så här Shane Duffy som knappt platsade i Celtic förra säsongen. Alltså han ersätter Ben White med den äran liksom. Det är inga konstigheter. Så det är, nej, de är ett kanonlag Brighton, alltså. Det är bara att lyfta patten.
Sista matchen vi kunde kika lite på var att Leicester och Arsenal slutade 0-2, och då, nu har ju Arsenal faktiskt inte förlorat sedan de åkte på 5-0 borta mot City i augusti. Ganska enkla matcher förvisso, men Leicester borta utan att släppa in mål har ju något. Så är det dopade siffror sett i spelschemat vi ser för Arsenal, eller har Arsenal hittat sin groove lite grann nu? Vad säger du, Petter?
Jag tycker lite både och. Alltså, det är ju det är ett lättare spelschema än vad de inledde med för allt i världen. Men det är ju 0-0 borta mot Brighton är liksom inte uselt. De slår Aston Villa hemma, bra. Leicester borta 0-2, bra. Ja, det är ju fortfarande så att det inte är ett lag som kommer att slåss om topp 4, även om poängen just nu är ganska bra för dem. Däremot så är jag, tycker jag att deras spel och stabilitet är bättre ut än vad jag trodde. Någonting jag dessutom känner att jag får backa kring är ju Aaron Ramsdale, som jag tycker är väldigt bra faktiskt. Och sen, jag ska ärligt säga att jag blev väldigt farmad av det här. Jag vet inte om jag har sett klippet där han skriker med i Leicester-klackens "Your shit".
Ja, det är väldigt bra.
Slår han inspark och jag bara sa, ja, fan, han är precis vad psykfallshärlig som målvakter kan vara. Jag är väldigt svag för det. Så jag visst, lite dopat, men där de ligger nu, sexa, ja, det är väl precis där någonstans jag förväntar mig att de slutar den här säsongen. Och jag tycker att det ser bättre ut än vad jag trodde att det skulle göra.
Ja, det har stabiliserats lite grann. Jag tror jag tippar om femma faktiskt. Men det har ju liksom stabiliserat sig lite grann. Men det är ju fortfarande inte ett, det är fortfarande inte ett bra, det ser liksom inte bra ut helt och hållet. Alltså det är ju, Leicester hade ju mycket väl kunnat vinna den här matchen och kanske till och med borde ha gjort det, sett till hur det ska ut i andra halvlek framförallt. Första halvlek gör ju Arsenal väldigt bra, åtminstone bättre även defensivt, men sen i andra halvlek så är ju, då leder ju för sig Arsenal med 2-0, men Leicester har ju, de skapar ju verkligen tillräckligt många chanser för att kunna, ja, både kvittera och vinna den här matchen. Så det är ju, den stabiliteten saknas väl kanske, men ja, det är ju, poängmässigt så har de ju ryckt upp sig ordentligt. Men nej, jag är väl inne på samma spår som Petter, att det är inte riktigt troligt att de är en slåss om topp 4 när säsongen går mot sitt slut liksom. Jag tror fortfarande inte att Arteta är rätt på sikt. Jag ser inte riktigt det som många andra kanske ser, att han skulle vara ha någonting annat, men kanske jag får ta någon gång i framtiden. Men nej, jag tycker inte att det ser tillräckligt spännande ut.
Nej, det gäller väl att de inte ska fastna i något slags United-tänk kring solsköt. Ge det bara tid. Men det kanske öppnar sig till gyllene läge med att plocka in Graham Potter i ett Arsenal som slutar 6-7 efter den här säsongen. Och det finns ju, alltså, det finns ju väldigt potential i väldigt mycket spelare. Alltså, jag tycker fortfarande att Ben White är överpris och det sjunger om det. Men det finns ju en ung, bra kärna egentligen genom hela laget att bygga kring. Med Saliba tillbaka så har de ju en mittbacksuppsättning som är ung, jätteutvecklingsbar. Bukayo Saka, Emma Smith Rowe, fortfarande så Martinelli efter skada, om han kan komma tillbaka. Jag menar, alltså Arsenals trupp känns ju väldigt rolig för en sån som Potter att bygga med. I någon slags football manager-dröm.
Liksom. Otroligt hipsterlag de börjar få till. Ändå.
Då måste man få det bort helt enkelt. Ja. Det finns inget annat. Men bara lite snabbt, för vi måste runda av som det heter. Men om vi kollar mot helgen, så kommer United då vinna med 3-1 mot City, har vi sagt redan mer eller mindre. Ja. Men en match som blir lite intressant är ju sena matchen på lördag mellan Brighton och Newcastle. Kommer Emery att ha blivit ny tränare för Newcastle långt i den matchen?
Nej, det verkar inte som det.
Det senaste är ju ryktet säger att han har sagt nej.
Ja.
22 minuter sedan.
Ja, det är lite trist. Jag hade ju sett fram emot att ha Emery tillbaka. Det här var en ganska bra tillsättning av Newcastle också. Men det är tufft för Newcastle. Alltså. Lyckas de inte få in någon, alltså det börjar kännas, jag börjar få lite den här QPR-känslan att så här, bara nu hugger vi på allt som rör sig någonstans.
Sluta med Steve Bruce kommer tillbaka.
Ja, men typ, det är så här, bara, nej, men vi tar ändå Sam Allardyce och så hoppas vi att vi klarar kontraktet.
Big Sam till Newcastle, det tror jag också på faktiskt.
Ja, det skulle vara drömmen att ingen vill röra det där överhuvudtaget, men tyvärr så kommer det väl sluta med att de faktiskt får något vettigt, va?
Ja, det borde sluta så, men ja, jag tror att Emery hade ju varit bra. På sikt tror jag inte att det hade varit det som hade räckt, men för att stabilisera det tror jag att han hade varit ypperlig liksom. Så ja. Nej. Det blir jäkligt spännande att se var fan de landar någonstans. Så som sagt, just nu tycker jag det börjar bli lite High Chaparral kring det där.
Åh, jag älskar det uttrycket. Lite High Chaparral.
Kul.
Det är kul. Piggar upp. Har du någonting att addera från västkusten, Petter? Annars så stänger vi igen porten idag.
Ja, alltså inte mer än att jag ber om ursäkt för att det inte blir så här dynamiskt bråkigt. Det är så svårt att man inte vet där man kan komma in och sånt här. Så jag känner att vi var lite för mycket vänner, lite för mycket överens i det här avsnittet.
Jag har käften, en jävla idiot.
Ja, mer sånt får det bli när jag kommer tillbaka. Det här snälla Kick and Rush, det måste få ett slut.
Det, ja, det måste få ett slut faktiskt. Du får helt enkelt komma tillbaka till den bästa kusten då. Östkusten.
Östkusten, ja. Nej.
Mittkusten.
Ja, mitt kust. Men du, ha det så fint, så hörs vi sen då.
Det gör vi. Ja. Hej då.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.